Då har jag som överskrift glädjebudbärarens fotsteg. Men vilka fotspår följer vi och vilka budskap lyssnar vi på? Så läser vi då från Romarbrevet 10 och från vers 13. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen eller fotstegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Jag tog upp det här ordet ljuvligt eller skönt, horaios på grekiska, när jag predikade för ett tag som sköna porten, eller nämnde det. Ordet betyder ljuvlig, skön eller behaglig, och det har som rot ett annat ord som betyder bestämd tid eller i rätt tid. Och det är ju så fantastiskt att Gud uppfyller sina löften i bestämd tid. Vilken trygghet det är. När vi läser i Bibeln, när vi ser genom historien och vi ser Guds löften, det står då gång på gång vid den bestämda tiden eller när tiden var inne. Och vi läser om personliga löften till människor. Det handlar om när Jesus föddes, när han dog, när han uppstod. Det handlar om tidens slut, vid den bestämda tiden när Gud har bestämt. Jesu återkomst är bestämd, upprättande av Guds rike. Och vi lever just nu i rätt tid. Visst är det fantastiskt att tänka att vi lever just nu. Det är ingen slump, det har Gud bestämt. Att det är just vi som lever nu. Det är lite märkligt att tänka, tycker jag. Och evangeliet om Jesus, det frambars när tiden var inne, skrev Paulus. Men när han skrev det här om de ljuvliga, hur ljuvliga är inte stegen eller fotstegen av dem som förkunnade goda budskapet, så citerar han ju profeten Jesaja från Jesaja 52. Så vi läser där från vers 1. Vakna upp, vakna upp. Klä dig i din styrka, du Sion. Klä dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad. Ty ingen oomskuren eller oren, alltså syndare, skall härefter komma in i dig. Vakna upp, eller bed. Gör dig redo. Tiden är inne. Klä dig i högtidsskrud, eller den finaste, den vackraste klädnaden, betyder ordet. Det är frälsningens klädnad. Skaka stoftet av dig. Stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Och här vet vi att det är Jerusalem, det var ju därifrån budskapet, evangeliet, först gick ut. Och där allting uppfylldes, som ska uppfyllas. Och det är där som tiden avslutas. För det är dit som Jesus kommer tillbaka, till Oljeberget, till Jerusalem. Därför ska mitt folk lära känna mitt namn. Därför ska det på den dagen förstå att jag är den som säger, se här är jag. Eller de ska förstå att det är jag. Vem? Mitt namn. Yeshua. Jesus. Precis det som pågår bland judarna idag. Där fler och fler förstår och för att det är Jesus som är med sig. Men det är ju Jesus. Det stämmer ju med ordet. Det stämmer ju med profetierna. Det är han. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg? När han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Ordet här är ju Yeshua. Förkunnar Jesus. Och säger till Sion, din Gud är konung. Hör dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, till de ska med egna ögon få se Herren. Vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner. Till Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Och det är också vad Johannes skriver i Uppenbarelseboken, första kapitlet. Jesu återkomst. Han kommer med molnen och allas ögon ska se honom. Drag bort. Drag bort. Gå ut därifrån. Rör inte vid något orent. Gå ut från henne. Rena är ni som bär Herrens kärl. Ni ska inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar. Ty Herren går framför er och Israels Gud avslutar er tåg. Med andra ord, grips inte av panik när ni inser att ni måste dra ut därifrån, från Babylon. Likaväl i vår tid, i alla tider, det slutliga, sista antikristliga världssystemet. En falsk världsreligion, en falsk världskyrka. Dra ut, men grips inte av panik. Utan invänta också nu Guds ledning. Skaka stoftet av dig, utropar Jesaja, profeterar det här ordet. Stoft, affär, det kan också översättas att aska eller jord eller damm. Och Paulus skrev till Timoteus, så här i andra Timoteusbrevet 1 från vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådgåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, skrev Paulus, hans fånge. Paulus satt ju här i fängelse, och det var ju de som föraktade honom för det. Såg det som ett misslyckande. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Och jag läste för många år sedan att det finns en kinesisk översättning på det här orden. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Skaka av dig stoftet. Skaka av dig askan. Timoteus, aska, det var fruktan och modlöshet. Och han uppmanas nu. Skaka av dig det där. Fäst blicken på Herren. Och den utrustning han har gett dig, den kallelse du har fått av honom. Och fortsätt verket. Glädjebudbärare, ordet basar på hebreiska. Det beskriver någon som är uppfylld av glädjebudet. Det är inte bara ord, man är uppfylld av budet. Man lever i det, ett liv som vittnar i både ord och handling. Man lever budskapet. Och så här står det i någon... Det här är länge sedan jag läste, så att jag har det bara uppskrivet. Men jag läste det i någon slags kommentar, bibelkommentar. Att ordet det kan beskrivas som fräsch, frisk och färsk. Fräsch som blommornas färger. Frisk som levande vatten. Färsk som en ny start. Vilka underbara ord. Glädjebudet. För så var det när jag... helt och hållet gav mitt liv och mitt hjärta till Jesus. När jag kom ut, jag glömmer aldrig, när jag kom ut på innergården hemma. Där vi fortfarande, eller där vi bor, jag bodde ju ensam där då. Jag tyckte, men gräset är ju grönare än innan. Och efter senare har jag hört många har fått den upplevelsen. Man tycker att, oj, till och med naturen har fått klarare färger. Underbart.
Budskap. Till och med i Nordstan är färgerna gladare.
Ja, vad underbart. Det är de här i Nordstan. Frisk som levande vatten. Den heliga ande strömmar. Klart, kristallklart. Levande vatten. För törstande själar. Och färsk. Som en ny start. Därför att vi blir nya skapelser i Kristus. Någonting nytt börjar. Kanske litet, litet i början. Som ett senapskorn.
Tack Jesus.
Men det räcker sig Jesus.
Amen.
Så verkar Gud. Att det här fördjupas och det förmeras och det växer till. Jesus själv är ju den stora glädjebudbäraren. Som uppfyller allt detta. Naturligtvis. Men också alla vi som vittnar om honom. Som tillhör honom och tror på honom och vittnar om honom. Det här kan vi läsa om också i Lukas 4, vers 16. Från vers 16. Här läser jag ganska långt sammanhang. Så kom han till Nasaret, där Jesus. Där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Är det glädjebudbäraren själv? Glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och jag vill bara tillägga det, jag återkommer till det. Det Jesus proklamerade här av ett nådens år. Alltså en tid av nåd som vi lever i fortfarande idag. Det var också det messianska jubelåret. Och det visste judarna, pekar tillbaka på Moseböckerna. Men Jesus mötte här en väldigt märklig reaktion med detta fantastiska, underbara budskap som han kom med. Men alla vittnade mot honom och häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: är inte han Josefs son? Då sa han till dem: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte: amen, säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Hur kunde Jesus gå rakt igenom folkhopen och bara vandra vidare när församlingen här ville döda honom? Jo, tiden var inte inne för Jesus att dö, att ge sitt liv. Vad hade hänt här i synagogan? Jag tror att det hade hänt som beskrivs i 2 Petrus brev 3 från vers 17. Var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är ära nu och till evighetens dag. Amen. Och innan här står det att det fanns okunniga och obefästa människor som förvränger skrifterna. Och det är också en benämning på laglöshet. Väx till i nåd och i kunskap. Här hade skett en missväxt bland folket. Man hade inte växt i nåd, i Guds nåd. När man hade växt i köttet, i sin egen starkhet, i sina styrkor, i sin självgodhet. Och när Jesus kommer så visste han precis vad som fanns i deras hjärtan. Och han säger sanningen för att de ska förstå hur fel ute de är. Och det här gör de ursinniga. Hur vågar du, Jesus, komma här och kritisera och anklaga oss? Om man vill döda honom, tysta honom. För man hade glömt varifrån man kom. Man hade glömt att allt är av nåd. Och konsekvensen av det blir att man tar äran från Gud. Man tar äran själv. Paulus skriver mycket om det här i Galaterbrevet, om köttet eller den fallna naturen, syndanaturen, den onda naturen som vi bär på hela jordlivet här. Men den står i strid mot anden, står det, Guds ande. för att försöka hindra oss att göra det Gud vill. Och det är därför det står att den här naturen blir korsfäst när Jesus får bli herre. Så att Guds ande kan ta över och leda oss, så att vi kan göra Guds vilja istället. Och inspireras av Guds ande. Köttet står i strid med Guds ande. Men det är också därför det står i första Korintherbrevet 1 och från vers 26. Bröder och systrar, skrev Paulus, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnämsläkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Ändå kan vi läsa idag om ledarskapskonferenser som påverkar och har påverkat tusentals kristna ledare, som bygger på människors styrka och förmåga. Jag var inne på nätet i veckan. Jag blev väldigt bedrövad. Det var förresten ett par veckor sedan. För det här har pågått länge, i många år. GLS januari 2018 i Smyrnakyrkan, Göteborg. Global Leadership Summit med Bill Hybels vision. Syftet med GLS är att samla de bästa tänkarna och talarna för att ge världens ledare verktyg till att bli bättre på att leda och förändra världen. Det här är citat från hemsidan. Så beskrivs då olika talare, och en talare står det: operativ chef på Facebook och den första kvinnan i styrelsen. Dessförinnan arbetade hon för Google. Nästa talare: affärsman och legendarisk ledare för personalavdelningen på Google. Under hans tid på Google växte företaget från 6 000 till mer än 75 000 anställda. Google har blivit uppmärksammade för sin ledarkultur och har en fantastisk attraktionskraft på unga talanger. Nästa talare: författare och flitig talare som fokuserar på våra styrkor och vårt engagemang. Budskapet är att det är mycket smartare och mer effektivt att utveckla det vi är bra på jämfört med att lägga tid på svagheter och brister. Summit 2017 highlights starka ledare och stora ledare, har skrivit inom parentes då. Citat: jag ber dig att utveckla din kreativitet så att du inspirerar ditt folk att bli mer kreativa. Detta är riktat till pastorer och präster och församlingsledare. För det är så vi bygger en bättre värld. Alltså genom människans kreativitet. Nästa citat: livets ström har aldrig byggts på fruktan för det som kan gå fel. I den stund som du börjar kritisera slutar du att lära. Och när du slutar att lära slutar du att leda. Med andra ord menar man då: pröva inget, svälj allt. Det är tvärt emot vad Bibeln säger. Det här handlar om antal och mängd, rikedom och kändisskap. Frågan är det här succé i Guds rike? Det enda positiva jag kunde se, det var Joni Eckardsson Tarda, om ni känner till. Hon har ett fantastiskt vittnesbörd. Hon sitter i rullstol från en olycka som ung och blir helt förlamad. Hon verkligen har ett underbart vittnesbörd, det är värd att höra. Och hon ger Gud äran, hon älskar Jesus. Och jag tänkte bara, men snälla Joni, vad gör du här i det här sammanhanget? Ska vi driva Guds verk med världens visdom och det som kallas motivationspsykologi? Ska församlingen drivas som ett företag? Ska församlingen byggas av mänskliga ambitioner och lita på människans starkhet och styrkor? Humanism. Det är människans kontroll när människan vill vara Gud. Är det glädjens budskap för de rika och starka och kända? Och nu kanske någon som hör detta i efterhand tänker, undrar, vad vet du om detta? Du har väl inte varit där? Jo, Janne och jag har varit på en sån här konferens. Vi betalade inte själva, tack och lov. Det kastade ganska många tusenlappar på att vi skulle vara med på detta och indoktrineras i dessa fantastiska tankar. Och jag kan säga er att det var bortkastade pengar, för vi var inte alls imponerade. Det var på 90-talet, slutet på 90-talet det hände. Så jag vet mycket väl vad det här handlar om. Och jag har också berättat mer än en gång vad Gud sa till mig då. Om Bill Hybels koncept och det här sättet att leda församling. Du kan aldrig blanda min ande med världens ande, sa Gud till mig. Därför vågar jag frimodigt varna. Jag har mejlat en av pastorerna i Smyrna. Som vanligt så möts man av kompakt tystnad. Men jag kommer fortsätta varna för det här. Andra Korintherbrevet 2:12. Men vi har inte fått världens ande. Vad var det Gud sa? Du kan aldrig blanda min ande med världens ande. Men vi har inte fått världens ande, skriver Paulus, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Just det. Här gör man precis som Israels folk. Man vänder sig till Egypten, det står ju för världen, profetiskt sett. Och Gud varnar. Men man såg på hednafolken, hur får ni framgång? Vi vill också lära av er. Hur får ni tillväxt? Hur blir ni många och starka och rika? Så ledde det till att man började tillbe avgudar. Det som inte är värt någonting som leder till mörker. Vart leder våra styrkor? Va? Vart kan de leda till? Och vi har ju många exempel i Bibeln. Se på Mose. Han var mäktig i ord och gärning, står det. Han visste han hade kallelsen att befria Israels folk. Men hans styrka ledde honom till att han slog ihjäl en egyptier. Det var först många år senare när Mose hade fått gå i öknen och valla får. 40 år. Och han är så liten i sig själv som säger när Gud möter honom med den brinnande busken. Vem är jag att göra detta? Jag är med dig, säger Herren. Vi kan se på Jakob som var ganska feg och manipulativ. Som, ja, han hade goda sidor också. Men han vi ser ju hur han betedde sig lite så där. Försökte uppfylla Guds löften på egen hand på sitt sätt. Gud var tvungen att slå honom, att brotta ner honom. Slå honom på höften där han var som starkast. Slå hans styrka. Då fick Jakob ett nytt hjärta. Då såg han med kärlek och omsorg på andra. Såg de minsta. Såg de svagaste. Och brydde sig om dem. Vad ledde Petrus styrka? Hans starkhet. Med sin frimodiga bekännelse. Höga bekännelse. Jag ska aldrig svika dig, Jesus. Åh, vad andlig han var. Men det var han som förnekade Jesus. Och förkrossad. Får Gud börja om i hans liv. Han ödmjuka sig. Det var Petrus starkhet det. Paulus då. Och hans styrka, det visade sig att han förföljde de Jesus troende. Fängslade, torterade, så till att de hamnade i fängelse eller avrättades. Och Gud måste möta Paulus och han far i backen av hästen. Förlorar synen och är totalt hjälplös. Då får Gud börja om på nytt. Paulus med all sin intellekt, för vi kan nog förstå att han var väldigt intellektuell. Han hade otroligt mycket kunskap. Han kunde lagen, han hade haft den bästa läraren, suttit vid Gamaliels fötter. Men vart ledde den styrkan? Vart ledde han starkhet? Frågan är då, vilka budskap vi lyssnar på och tar in. Lyssnar vi på Guds ord eller människors ord? Och vilka fotspår följer vi? Vi läser i Romarbrevet 4:12 uppmaning. Vandra i spåren eller fotspåren av den tro som vår fader Abraham hade. Och var leder Abrahams fotspår? Jo, de leder till Jesus Kristus, Messias. Och det står så här om Abraham i vers 20 i samma kapitel. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Alltså, det Gud hade lovat var han mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet, står det. Och så kan Gud ställa oss i totalt omöjliga situationer för att pröva om vi vill lita på honom. Glädjens budskap för de fattiga, sa Jesus. Och i Matteus 5 och vers 3 i Bergspredikan, som det brukar kallas, där säger han: saliga är de fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Vilka är fattiga i anden? Jo, det är de som är helt beroende av Gud och Guds nåd och hans kraft. Utfattig betyder ordet. Man har ingenting. Man har inga egna tillgångar att komma med. Inga egna förutsättningar för att tjäna Gud. Och Paulus, han skrev ju därför: alltså, om jag måste berömma mig om någonting, om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig om min svaghet. Inte styrka. Nej, om min svaghet. Han hade upptäckt någonting. Han hade upptäckt en hemlighet. För när jag är svag, då är jag stark. För när jag är svag, när jag är svag, då vilar Guds kraft över mig. Det var det han ville. Och då får Gud ära. Jesus proklamerar här det messianska jubelåret i Nasaret. Ett nådens år. Andligt sett. Och han är ju själv uppfyllelsen av högtiderna. Av nya förbundet. Nya förbundets tid. Och nya förbundets medlare. Men vi ska läsa här om jubelåret. Tredje Mosebok 25. Och från vers 10. Ni ska helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en ska då återvända till sin arvedel. Och var och en av er ska återvända till sin släkt. Man hade ju i Israel, firar man ju sabbatsår var 7:e år. Och efter 7 sabbatsår, det blir 49 år, då skulle man fira jubelår på 50:e året. Nu finns det inga tecken på, som tyder på att Israel någonsin egentligen har firat det här jubelåret. Men det står tydligt och klart, och det är också en andlig verklighet, en andlig förebild, naturligtvis. Jubelåret börjar med en försoningsdag, en stor försoningsdag, Yom Kippur. Kippur betyder ju försoning eller rening eller förlåtelse. Försoningsdagen, det firar man ju varje år i Israel. Och det var en väldigt märklig upplevelse första gången när jag var där i Israel 1980, var på kibbutz. Allting på försoningsdagen var stängt. Inga bussar, inga affärer, inget öppet. Allt stängt, inga bilar. Allt är helt stilla. Väldigt märkligt. Men det är en dag då när man ska vara inför Gud och man ska bekänna synder och man ska ställa till rätta inför Gud, som det står. Och jubelåret sen då firas vårt 50:e år i Israel. 1967 var ett jubelår. Och det var det året som judarna återtog hela Jerusalem i sexdagarskriget. Ett av de kanske det märkligaste kriget genom historien, sexdagarskriget. I år, 2017, är det också jubelår i Israel. Och det här räknar man från intåget i landet under Josua. Där kan man tala om historiens vingslag, som man brukar säga. Hur det går genom historien. Men vi fortsätter läsa i tredje Mosebok 25. Ett jubelår ska detta 50:e år vara för er. Då ska ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda. Och ni ska inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar. Till det är ett jubelår. Heligt ska det vara för er. Av markens egen avkastning ska ni få er föda. Det här året är alltså det är ett år av vila och frihet. Det var ett år av vila och frihet tänkt både för människor och djur och för naturen, jorden. vila. Och andligt sett så återkommer ju det här i Kristus. Vilan är Gud. Vilan att komma in i landet, att mer och mer lära känna Jesus. Fullheten av honom. Och i Hebreerbrevet 4:11 står det: låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Alltså livet i Kristus. Överlåtelse till honom. Där vi lär oss att lita mer och mer på Gud. Så att ingen kommer på fall som de, och blir ett exempel på olydnad, här talar ju Paulus om dem i öknen, som inte, det står att de inte tog upp det, tog blandade med tro. Så att de ville tro på Gud och lyda honom. Och därför så kom man på fall. Men det här handlar om jubelåret, att allt ska återställas i sitt ursprungliga skick. En återupprättelse. Och andligt sett kan vi också se den här förberedelsen, vad Jesus gör i våra liv. Det han har tänkt för oss, var och en. Personlig frihet för alla skulle man utlysa. Slavarna skulle friges. Ofta hade man sålt sig på grund av fattigdom. Det var inte slaveri som vanligt, det vi kallar slaveri, utan ofta var det att man sålde sig till någon för att man hade skulder. Och man arbetade av de här skulderna. Det innebar ekonomisk upprättelse. Alla skulder skulle efterskänkas. Och det blev en utjämning mellan fattiga och rika. Det här var för en påminnelse om att vi bara är förvaltare av det vi har här på jorden. Alla fick tillbaka sin arvedel, sin arvslott. Och det här har att göra med Guds egendomsrätt. För han sa och säger i det här kapitlet att landet är mitt. Landet är mitt. Gud äger allt. Så arvslotter fick man inte sälja permanent. Utan man visste att det går tillbaka till ursprungliga ägaren vid jubelåret. Och sen var det ju då fullständig vila som det här innebar. 50 kan man säga står för frihet i den heliga ande. Pingstdagen var också på 50 dagar efter påsk. 5, det är talet för nåd. 10 brukar stå för fullhet, Guds 10 budord. Fullhet i den heliga ande, kan man säga då. Vila från arbete. Det här är ju en bild på vila från självrättfärdiga gärningar. När Gud får ta över i våra liv. Frihet. Andlig frihet och frid. Från syndens slaveri. Från syndens makt. Religiösa slavok, Satans makt, allt som vill binda, allt som vill tynga, allt som vill hindra. Det står ju att Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. En läkedomsprocess, en frihetsprocess har börjat. Psalm 49, vers 7 läser vi: de litar på sina ägodelar och berömmer sig för sin stora rikedom, men sin broder kan ingen friköpa. Eller ger Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ. Och kan ej betalas till evig tid. Så att han skulle få leva för alltid. Och inte se förgängelsen. Men tänk att vi får stå skuldfria inför Gud. Därför att Jesus har betalat våra skuld. Med sitt blod. När han blev skuldoffer för vår skuld. Han har tagit allt det. Och därför kan han ge oss frälsning och frid och frihet. Han ger oss tillbaka vår arvedel, vår arvslott i Guds rike och det Gud har tänkt för våra liv. Jag var så förvånad när jag kom tillbaka till Jesus. Jag var ju bara så tacksam att få vara med. Men när han började tala om den kallelse som han hade för mitt liv. Så starkt. Och jag var så förundrad. Men står kallelsen kvar? Jag trodde att jag hade liksom bränt allt. Jag var bara tacksam att få komma tillbaka. Kallelsen står kvar. Och det kvittar i vilken ålder vi kommer till Jesus. Så för han oss in i sin vilja. Kallelsen. Din arvslott står kvar. Sabbatsåren och jubelåret är förutsatt att man litar helt på Herren. För man skulle ju inte, som Herren sa, som vi läste här, man skulle ju inte så, man skulle inte arbeta, man skulle inte skörda. Om man lydde Gud ska man få bo trygga i landet, säger Herren. Tredje Mosebok 25. Och där läser vi vers 20. Om ni frågar, vad ska vi äta under det sjunde året om vi varken får så eller bärga vår gröda? Så må ni veta att jag ska befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året så att det är gröda för 3 år. Det var sabbatsåret det här gällde. Men samma för jubelåret. Guds välsignelse, det handlar om att lita på Gud. Att inte vi ska lita på våra styrkor och våra förmågor. Det handlar om att förtrösta och lita på Gud. Men det här handlar ju också om det eviga jubelåret, naturligtvis. Det himmelska. För alla som tar emot budskapet om Jesus. Och så får vi sprida detta glädjebud överallt. Det finns förlåtelse och det finns frälsning. Det finns frid och inre vila och det finns befrielse. Det finns evig framtid och ett hopp. Jesus har segrat och han är konung. Han är på tronen. Underbart. Vi får predika glädjens budskap för de fattiga. Den som ingenting är utvärjer Gud. Ropa ut frihet för de fångna. Syn för de blinda. Våra ögon öppnas så att vi förstår och kan se med våra andliga ögon. Och ge dem betryckta frihet. Predika ett nådens år från Herren. Och vi får skaka av oss askan. Om vi bär på någon aska. Skaka av oss missmod. Skaka av oss det som vi tynger ner. Och så kan vi också be. Gud, grip mig igen. För jag vill vara din glädjebudbärare. Jag vill vittna om dig. Tack. Jesus. Jag vill sprida budskapet om dig. Det är vår kallelse varenda en. Som tillhör honom. Amen.